السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين. Vi kommer idag bihawlillah ta'ala att fortsätta på ett ämne som vi talade om för två veckor sedan. Det är lite på samma spår fast egentligen motsatsen. För två veckor sedan hade vi en föreläsning om 10 vägar till paradiset. Och idag så kommer vi då tala om 10 vägar till helvetet. Må Allah skydda oss. Och det är väldigt angeläget att känna till vad som leder till elden. När vi säger 10 vägar till elden så betyder det inte att vägarna till elden är begränsade till 10. De är flera. Och de är egentligen oräkneliga. För alla vägar som inte leder till paradiset leder till elden. Så att det är ett enormt stort antal. Men vi kommer idag att nämna 10 vanliga synder som leder till elden. Och generellt så leder synder mot elden. Men vi kommer idag då att nämna 10 stycken synder som är vanliga, som folk gör, som leder till elden. Och det är viktigt att känna till vilka saker som leder till elden, så att vi kan skydda oss från dessa saker. Som Hudayfa radiyallahu anhu brukade säga, att folk brukade fråga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om goda saker, men jag brukade fråga honom om det dåliga i rädsla för att det skulle drabba mig. Så har man ingen kunskap om vad som är dåligt och vad som är fel, så finns det en väldigt stor risk att man kommer att falla in i det. Och därför finner vi att de människorna som är bäst garderade och skyddade mot att halka och falla in i fel är de med kunskap. Och elden är någonting som vi alla måste försöka fly ifrån. Men tyvärr så finner vi att våra tillstånd är så som profeten beskrev alaihi salatu wassalam, då han sa: Mara'itu mithlu an-nar nama haribuha wa la mithlu al-janna nama talibuha. Profeten al-Islam, han sa: jag har inte sett någonting som kan liknas vid elden, men de som försöker fly från den sover. Och jag har inte sett någonting som kan liknas vid paradiset, de som strävar efter det sover. Yani, vart är våran rabba, vart är våran himma i att försöka fly från elden och kämpa dag och natt för att uppnå paradiset? Helvetet är överallt vad man kan föreställa sig. Mycket värre än allting man någonsin kunnat tänka sig. Ni vet, kuffar ibland, de målar som en eld. Och folk som umgås i elden och säger: det här är helvetet. Vissa kuffar, kristna grupper, säger att elden är någonting själsligt. Det finns inte ens på riktigt. Men wallahi, jahannam är någonting fruktansvärt. A'udhu billah. Profeten Muhammad al-Islam har sagt att Jahannam, helvetet, är 69 gånger varmare än elden i detta liv. 69 gånger varmare än elden i dunya. En del av 70 delar. Och det har till och med nämnts att denna del fick doppas i vatten innan den kunde användas på detta liv. Subhanallah. Helvetet är enormt stort. Det kommer att dras fram på Yawm al-Qiyamah av 70. Med 70 000 rep. Och på varje rep finns 70 000 änglar. Det är otroligt djupt. Det skulle ta 70 år för en sten att falla från dess topp till dess botten. Men trots detta så kommer det att fyllas med människor och stenar. Som är dess bränsle. Bränslet i Jahannam. وقودها الناس والحجارة. Det är människor och svavelsten. Och där kommer folket att omslutas av eld från alla håll. Och de kommer att fördricka el-muhl, som är som smält koppar som kommer att få deras magar att explodera. Det kommer att hällas kokande vätskor över deras kropp som kommer att fräta sig genom hela kroppen in mot inälvorna. De kommer att få äta från en zakum, det förbannade trädet vars frukter liknar Satans huvud. Om en droppe från zakum skulle komma till dunja så skulle det förstöra hela världen. Så vad tror ni om den som har det som mat, som profeten sa i Israel. Och värst av allt, de kommer att brinna där i för alltid. Det är inte att de kommer att brinna i Jahannam i ett år, två år. Utan de kommer att vara där i Khalidina Abada. För alltid. Och inte bara att de är där för alltid. Utan varenda dag som går så kommer straffet att öka. När de ber Allah att han ska lätta deras straff. Så kommer svaret att vara. Dhuqu falan nazidakum illa adaba. Smaka. Vi kommer bara öka er i straff. الله المستعان نعوذ بالله من النار ما لا خد oss från elden. Så det är någonting mycket mycket allvarligt. Och därför tänkte vi då nämna dessa punkter för att vi bihawlillahi ska skydda oss. Och ja ikhwan, vi är inte garanterade paradiset. Vi har ingen garanti att just jag och du kommer att gå till Jannah. Det här är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så är det från de frommas yani sulup att de är rädda för helvetet. De fruktar Jahannam. Och de försöker så gott de kan att rädda sig från elden. För att, som vi nämnde i lektionen om paradiset, så är det få från mänskligheten som går till Jannah. Och många som går till helvetet. En av varje tusen går till Jannah och 999 till helvetet. Ey wallahi, ya shabab. Det är mycket allvarligt. En av varje tusen till Jannah och 999 i elden. Så hur vet vi att vi är från denna en person som är räddad av tusen? Och därför måste man verkligen sträva och försöka att fly från elden. فَمَنْ زُغْزِعَ النَّارِ وَأُدْخِلَ جَنَّةَ فَقَدْ فَاسَ. För det är wallahi den största framgången. Att räddas från elden och få gå in i paradiset. Vi lämnar över ordet till vår bror Abdullahi som inshallah kommer att ta den första punkten för idag.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. من برادر ومن سسترار. Vi lever i det här korta livet för ett väldigt specifikt syfte. Och det är det Allah Azza wa Jalla har nämnt i surat Thariyat och ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, att jag har ändå skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig, för att vi ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i vår dyrkan, för att vi ska leva våra liv i enlighet med hans vilja. Gör vi det så kommer vi till paradiset idnillah. Däremot så har vi en svuren fiende så kommer göra allt han kan för att få sig ifrån den här vägen. För att komma ifrån den vägen som leder oss till paradiset. Att hålla oss till det Allah Azza wa Jalla vill från oss. Han kommer göra allt han kan för att vilseleda oss. Och för att vi ska hamna i elden tillsammans med honom. Och det är shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt många gånger i Koranen historien om när shaitan blev utslängd. Och en av verserna i surat al-Araf så säger Allah subhanahu wa ta'ala att han är förbannad och han är bortslängd, som man kan säga. Bortstött. Då säger shaytan, som Allah azza wa jalla har nämnt i Koranen, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان han sa, för att jag blev vilseledd så kommer jag göra allt för att få dem ifrån din raka väg. Och jag kommer komma till dem från höger, från vänster, framifrån, bakifrån och höger och vänster. Han kommer komma från alla håll och kanter och göra allt han kan för att få oss att gå vilse. Och som lärde han nämnt att Shaytan, trots att han försöker komma från alla håll och kanter och få honom att gå vilse, så finns det vissa huvudmål han har. Och det största målet han har, och det han mest vill från oss, är att vi kommer ifrån huvudsyftet till det vi dyrkar, det Allah Azza wa Jalla skapade oss för, och det att vi ska dyrka Allah Azza wa Jalla. Han vill få oss att komma ifrån det och dyrka andra än Allah Azza wa Jalla, eller få oss att förneka Allah Azza wa Jalla. Det här är hans huvudsyfte, vilket är kyrk, politism, månggudadyrkan, otro. Hamnar man i det här och går emot själva grundsyftet för en skapelse, då kommer man komma till helvetet för alltid. Andra saker som är underliga, andra synder som vi senare kommer prata om, det finns fortfarande en chans, även fast man kan komma till helvetet, att man sen kommer komma till paradiset. Eller att man blir förlåten. Men just när det kommer till stor form av otro, stor form av kyrk, så har Allah Azza wa Jalla sagt inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Azza wa Jalla förlåter inte att man sätter någon vid hans sida. Och Allah Azza wa Jalla har sagt innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Att sannolikt den som sätter någon vid Allah subhanahu wa ta'alas sida, så kommer Allah Azza wa Jalla förbjuda helvetet för honom, förbjuda paradiset för honom, och han kommer att komma till helvetet. Så huvudsyftet och det Shaytan ständigt försöker få oss att göra är att hamna i kyrk eller att hamna i otro. Det, om vi läser i historien, det som Shaytan framför allt har försökt med människor, det är att få folk att bli fästa med rättfärdiga människor. Är det vid jinner eller vid änglar, så att de ska åkalla dem vid Allah Azza wa Jalla sida. Det här är någonting vi ser gång på gång i historien. Det var det som hände med Nuh alayhi salams folk. Det var det som hände med araberna efter Ismail alayhi salam. Och det är det som har hänt med många utav de som tillskriver sig islam i denna umma. Att de vänder sig till rättfärdiga människor och åkallar dem när de är begravda, eller de vänder sig till jinner, eller till olika andliga krafter som de säger. Det här är en av de vanligaste sätten som Shaytan har fått folk att hamna i kyrk. Och därför är det väldigt viktigt att vi skaffar oss kunskap och lär oss om hur vi kan skydda oss från det. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har pratat mycket om just det här ämnet och varnat oss för vägarna som leder människorna dit. Däremot i Sverige så finns det en annan form av otro som nästan har blivit vanligare. Och det är ateism. Eller hel form av sekularism. Och antireligiositet. Och det här är tyvärr någonting som sprids mycket i skolor för barn, universitet och i media. Därför är det väldigt viktigt att om vi ska skydda oss just för det här, från det här, att vi skaffar oss kunskap och lär oss hur man skulle kunna bli påverkad av det och hur man ska kunna besvara de tvivel som eventuellt kan komma, så att man kan skydda oss från, skydda sig från den värsta utav alla de sakerna som skulle kunna hända, så leder personen till helvetet, och det är en stor form av otro. Och må Allah Azza wa Jalla skydda oss alla från att hamna i det. Allahumma amin.
Nam. Jazakallah khair. Subhanallah. På tal om kyrk, som brodern nämnde, så är det det som profeten Muhammad al-Islam fruktade mest för sin umma. Han var mest rädd för att muslimerna skulle falla in i kyrk. Och kyrk är av olika former. Stor kyrk och mindre kyrk. Och den andra saken som vi tänkte ta upp, som också leder till helvetet, är en mindre form av kyrk som kallas för ria och summa, ögonkänneri, att man visar upp sig, att man gör islamiska goda gärningar för någon annan än Allahs skull, vilket också är relaterat till det som brodern talade om, kyrk. Och det var det som profeten Muhammad al-Islam fruktade mest för sin umma. Kyrkul khafi, den dolda formen av kyrk. Som han sa, att en man ställer sig upp och ber, och han förskönar sin salat för att folk ska se honom och tala gott om honom. Islam är en religion av ikhlas. Alla lillahi dinul khalis. Den uppriktiga religionen är till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det som är hela islams grundbudskap. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah. Att endast Allah azza wa jalla har rätt att dyrkas. Det vi gör det för Allahs skull och inte för någon annans skull. Så om en person utför en god gärning i utförandet, men hans avsikt är att han vill visa upp sig. Han gör salat för att man ska säga, åh vilken fin salat han gör. Han fastar för att man ska säga att han fastar. Han skänker pengar för att visa upp sig och så vidare. Så blir hans gärning inte accepterad. Utan det här är en gärning som leder till elden. Det här är en gärning som leder till elden. Subhanallah. Och jag tänkte nämna en enda hadith. Och det är en mäktig hadith. En hadith som berättas av Abu Idris al-Khawlani. En man från Salaf. Som hörde denna hadith av Abu Huraira radiyallahu anhu. Och subhanallah, när han berättar denna hadith, Abu Idris al-Khawlani, så berättar han att Abu Huraira, när han skulle berätta denna hadith, innan han ens fick kraften att uttala denna hadith, så höll han på att svimma 3 gånger. På grund av allvaret av denna hadith. Han blev så rädd för det som han kommer att berätta. Så vad är hadithen? Och hadithen finns i Sahih Muslim. I den här hadith så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna awwalan nas yuqda yawm al-qiyamah rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha. Den första eller de första av människor som det kommer att dömas mellan på domedagen är en man som dog som martyr. Man kommer att hämta honom. Han kommer att få höra om alla ni'ma, alla välsignelser han har fått. Han kommer att erkänna dem. Och Allah kommer att fråga honom: vad gjorde du med dessa gåvor? Och då så säger mannen: qateltu fik. Jag stred för din skull. Jag stred för din skull. Och då hattas du shit. Tills jag dog som martyr. Och då så säger Allah: kedept. Du ljuger. Och i vissa hadither så repeterar änglarna efter Allah: du ljuger. Och så säger Allah: du stred bara för att man ska säga att du är modig. Liuqal fulan jari. En shuja. Du stred för att man ska säga att du är modig. Waqad qil. Och folk sa att du är modig. Och sen så beordrar Allah att man ska ta denna person och släpa honom på sitt ansikte och kasta honom i elden. Och sen hämtar Allah subhanahu wa ta'ala en man som lärde sig kunskap. Och han lärde ut kunskap. Och det är här islamisk kunskap. Han lärde sig Koranen och läste Koranen. Och Allah kommer att fråga honom om alla gåvor som han fick. Mannen kommer att erkänna alla de gåvor han fått. Och Allah kommer att fråga honom vad han gjorde med dessa gåvor. Som att Allah lärde honom denna kunskap. Då så kommer mannen att säga att jag lärde mig kunskapen och jag lärde ut kunskapen. Och jag läste Koranen och läste den då för din skull. Och då så säger Allah: kedept, du ljuger. Du lärde dig denna kunskap för att man ska säga att du är en alim. Och du läste Koranen för att man ska säga att du är en qari. Faqad qil. Och det sades. Du fick det du ville. Och sen så beordrar Allah änglarna att dra och släppa denna person på hans ansikte. tills han kastas i elden. Och sen hämtas en tredje man som Allah subhanahu wa ta'ala gav alla möjliga former av rikedomar. Och mannen kommer att erkänna de gåvor han fått. Och Allah kommer att fråga honom vad han gjorde med dessa gåvor. Och mannen kommer då att säga att det fanns ingenting gott som du tycker om, förutom att jag spenderade på denna sak för din skull. Och då så säger Allah, du ljuger. Du spenderade för att man ska säga att du är generös. Waqad qil. Och folk sa att du är generös. Och sen så beordrar Allah änglarna att släppa denna man på hans ansikte tills han kastas i elden. Och en annan tillägg på hadithen. När profeten al-Islam berättade denna hadith av Abu Huraira, så sa Abu Huraira att efter hadithen så slog profeten mig 3 gånger på mina lår. Och så sa han, ja Abu Huraira, det här är de första 3 människorna som elden kommer att tändas för på domedagen. De första 3 människor som elden kommer att flamma upp för på domedagen. Vilka är de? Det är inte el-kafir, ateisten, den som dricker alkohol. Nej, det är vem? En person som utåt var med i någonting som var jihad. En person som skickade pengar till fattiga. En person som läste Koranen och lärde ut islam. Varför? För de gjorde inte dessa gärningar för Allahs skull. Utan det handlade om att visa upp sig. Att vinna status. Att vinna rykte bland folk. Vilket de också fick. De fick dessa saker. Men vilka värdelösa saker. Subhanallah. Och det är deras enda del. Eller belöning. Av det som de gjorde. Var att folk pratade gott om dem i dunya. Och det var det enda de sökte. Och i akhira så har de subhanallah ingenting att hämta. Så kolla hur riya förstör människans gärningar. Och hur riya också leder människan till elden. Och den här hadithen ska verkligen påminna oss om vikten av uppriktighet. Att det man gör, gör man för Allahs skull. Gör det för Allahs skull. Och subhanallah, de här sakerna får ändå på köpet. Gör det för Allahs skull. Och du får de här dunya sakerna på köpet utan att ens vill ha dem. Men bry dig inte om dunya när du gör goda gärningar. Utan ha uppriktighet. Och sök Allahs välbehag och sök Allahs paradis. Now.
Bismillah. Bismillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Som jag tidigare sa så kommer shaitan försöka använda sig av olika vapen och olika vägar för att få människorna att gå vilse. Och för att få dem att komma till helvetet. Den första saken han kommer satsa på att försöka få oss att hamna i är att man hamnar i otro. Så jag först pratade om den stora formen av otro. Eller den mindre formen av otro som våra broder Abdu'adud pratade om. Steg 2 som han kommer ta efter det är att man ska hamna i innovationer. Att man ska göra innovationer. Lägga till saker till den här religionen. Och försöka närma sig Allah subhanahu wa ta'ala på ett sätt som Allah azza wa jalla inte har uppenbarat för oss. Som inte har kommit till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Om vi tittar på de tidigare folken som kom innan oss. De som följde Musa alaihi salams väg. Eller följde Isa alaihi salams väg. Så såg man att det här var en av grundsakerna som fick dem att gå vilse. Att dels att de förvrängde texterna. Och lade till saker till texterna. Och dels att de lade till saker till själva religionen i sig. De lade till innovationer. Vilket ledde dem till att gå ifrån grundbudskapet som deras profeter kom med. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam var den sista utav alla profeter. Det kommer ingen profet efter honom. Så som det skedde för dem. Det kom profeter efter dem och rättade till det som folk lade till. Men det kommer ingen profet efter Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Och av den anledningen så lade profeten sallallahu alaihi wa sallam extra mycket vikt på att prata just om att varna folk för innovationer. Så inte samma fel ska upprepa sig. Tänk er själva att profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade nämna det här på varje khutba han hade. Ni har säkert khutbat al-haja som imamen brukar börja khutba med. Det har kommit i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade nämna varje khutba. Så brukar han säga kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar. Att varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i elden. Profeten sallallahu alaihi wasallam har väldigt mycket vikt vid just det här. Innovationer i sig är en av de stora synderna. Men en annan sak som tyder på hur farligt det är med innovationer är att det kan leda en människa till otro. Det kan leda en människa till otro, vilket det skedde för till exempel kristna tidigare och judar och så vidare. Och det har även skett i den här umman att folk har gjort innovationer till den graden att det har lett till otro. Trots att profeten sallallahu alaihi wasallam pratar om det här ämnet så ofta, så bara kort efter hans död så började det dyka upp innovationer som var så pass grova att det ledde till otro. På Ali radiallahu anhs tid, när han var khalifa, så fanns det folk som gick till överdrift om honom och sa att du är våran herre. Och de gjorde sujud till Ali radiallahu anhs. De kallas för sabaiya, de mest extrema utav shia. Det här var bara ungefär 30 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. Deras innovation ledde dem så pass långt att de hamnade i otro. 20 år senare så dök det upp de som kallas för qaderier, som förnekade ödet helt och hållet. Och när Abdullah ibn Umar, profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare, fick höra om dem, sa säg till dem när ni träffar dem att jag är fri från dem och de är fria från mig. Det här är otro, att förneka ödet helt och hållet. Sen lite senare dök andra grupper upp som också gick så långt i deras innovationer att de hamnade i otro. Så allvarligt kan det bli. Och det här betyder inte att mindre innovationer, att man ska ta lätt på dem. Utan tvärtom, ofta så brukar innovationer börja som någonting litet. Och sen blir större och större, tills att det kan gå så här långt. Och det är en av de stora imamerna, Imam al-Barbahari, nämner att innovationer, akta er för de små innovationer, för det börjar som någonting litet tills det blir större och större och större, tills det blir som en helt egen religion. Det var det som hände för judarna tidigare, och det var det som hände för de kristna tidigare, och det var det som hände för de här grupperna som levde så nära profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Sahaba som var runt omkring dem, och trots det så hamnade de i det. Och än tills idag så finns det vissa personer som tillskriver sig islam, men deras innovationer har tagit dem så långt att de har hamnat i otro. Titta bara vad som händer borta i Syrien idag. De som styr där i Syrien och dödar muslimerna där borta tillskriver sig till gruppen Nusayriyyin, som har gått så pass långt att de har hamnat i otro. Man ser dem på filmer hur de kan tvinga andra syriska muslimer att säga la ilaha illa Bashar. Det finns ingen gud förutom Bashar. Och tvingar folk att säga det till den graden att de dödar dem. Så långt har de gått med deras innovationer att det har lett dem till den här grejen. För att inte tala om allt de gör mot andra muslimer baserat på just de här innovationerna de har hamnat i. Så ikhwan, innovationer är inget att ta lätt på. Och man ska inte ta lätt på att säga att det är bara en liten grej. Överdriv inte, var inte för hård. Profeten sallallahu alaihi wasallam skulle inte prata om det här ämnet så ofta om man ska ta lätt på det. Tänk er själv, sahabas brukade inte träffas så ofta förutom på Jumma. Det var då allihopa träffades, och då tog profeten sallallahu alaihi wasallam upp det gång på gång på gång. Och en av de sista predikerna som profeten sallallahu alaihi wasallam hade för sin umma, när sahaba sa att deras hjärtan skakade och de började få tårar i ögonen, så tog profeten sallallahu alaihi wasallam upp olika ämnen, men bland de viktigaste är hur man ska förstå religionen och att man ska akta sig för innovationer. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, att den utav er som kommer leva länge kommer se mycket meningsskiljaktigheter. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي, så håll fast vid min sunna och sunnan utav de rättvägledda kaliferna efter mig. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ, håll fast vid dem och bli tag vid dem i kindtänderna. وَإِيَّاكُوا وَمُحْتَثَاتِ الْأُمُورِ, och akta er för nyinförda saker i religionen. فَإِنَّ كُلُّ مُحْتَثَةٍ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ, för varje nyinförd sak är en innovation, och varje innovation är en villfarelse. En av de sista sakerna profeten Salim ville prata med sin umma om och ta upp för dem tyder på att det här är en av de vägarna som leder oss till helvetet. Så mina bröder, som vi tidigare pratade om, och mina systrar, kunskap, kunskap, korrekt kunskap, kunskap i enlighet med profeten Salim och sunna, man ska akta sig för de nyförda sakerna i religionen. Naam.
Naam. Vidare till nästa punkt. Och det är dhulm. Förtryck och orättvisa. Dhulm. Och dhulm är någonting som är haram i islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger, som det nämns i en hadith Qudsi, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah säger att mina tjänare, jag har gjort dhulm förbjudet för mig själv. Och jag har förbjudit er sinsemellan att ni ska förtrycka varandra. Så Allah Azza wa Jalla förtrycker ingen. Allah gör inte dhulm mot någon. Och han har också gjort det haram att vi ska göra dhulm mot varandra. Man får inte förtrycka en annan människa. Och dhulm är dhulmat yawm al-qiyamah. Det är mörker på domedagen. Som Rasul alayhi salam berättade om. Jag ska nämna en hadith som nämner faran av dhulm, förtryck. Och att det kan leda människan till helvetet. Att det är en av de saker som kan leda människan till helvetet. Och det är en hadith som finns i Sahih Muslim. Där så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Sinfani min ahli nar lem arahuma. Det finns två folk som ska till elden som jag inte har sett. Qawmun ma'ahum siyaqun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Ett folk som har med sig piskor som liknar kosvansen som de piskar eller slår folk med. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyat mumilat ma'ilat. Och kvinnor som är påklädda fast nakna. De lutar sig och får andra att luta sig. På deras huvuden är som en kamelpuckel som är lutandes. De kommer inte att gå in i paradiset. Och de kommer inte heller att känna dess doft. Trots att dess doft kan kännas på ett avstånd av si och så långt i avstånd. Denna hadith finns då i Muslim. Här säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att det finns två sorters människor som jag inte har sett. Och här säger ulama, yani, jag har inte sett dem under min livstid. Jag har inte sett de här människorna under min livstid. Vilka är dessa två kategorier? Och lägg också märke till att profeten alaihissalam sa att de är sinfani min ahli nar. Två kategorier av folk som är i elden. Den första är ett folk som har piskor som de går och slår folk med. Och det här är det vi talar om, dhulm. Att förtrycka andra människor. Och här säger ulema att det här kan vara som till exempel poliser, underrättelsetjänst och sånt, som torterar och misshandlar folk utan rätt. Egentligen inget straff eller någonting, utan bara tortyr och misshandel av oskyldiga människor. Och det här är tyvärr någonting vi kan se mycket av idag, eller hur? Som handlar om man hör om bestialiska saker som sker i vissa fängelser. Ja, det saker som man inte ens kan föreställa sig att en människa kan göra. Men subhanallah, dessa människor kommer att få sitt på domedagen. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Tror inte att alla är ovetande om vad dessa förtryckande människor gör. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Alla skjuter upp dem till den dagen de kommer att stå förnedrande med sänkta blickar. Så de kommer att få sitt. Dessa människor som torterar andra. Och sen nämnde profeten alaihissalam en annan kategori av folk som ska till helvetet. Och det är kvinnor som är påklädda fast de är nakna. Och det här ordet kasiat, ariat har förklarats med olika förklaringar. Vissa ulema säger de är påklädda De är täckta med Allahs gåvor, men de är avklädda från tacksamhet. Ja, de badar i Allahs gåvor och ni'ma, pengar, hälsa, allt man kan tänka sig, men tacksamhet finns inte med. En annan förklaring som kanske är den mest uppenbara, det är att de är påklädda fast de är nakna, det vill säga kläder som inte är täckande. Kläder som är korta. Som att ha visa armarna, visa halsen, kort kjol och liknande saker. Eller att kläderna är genomskinliga. Eller att kläderna är tajta. Hon är påklädd fast hon är naken. Det är som att hon har naken men har målat färg på kroppen. Subhanallah. Och det här, ja ikhwa, är någonting som inte fanns för så länge sedan. Det är ett väldigt nytt fenomen att idag så är nästan det här är den klädseln som man uppmanar tjejer att ha. Det ska vara tajt och det ska visa konturerna på kroppen och så vidare. Och det här är en varning till alla muslimska kvinnor att så här får man inte klä sig. En kvinna ska klä sig med täckande kläder som inte visar hennes aura. Och ska absolut inte ha kläder som avslöjar hennes aura. Korta, genomskinliga eller tajta kläder. Hon ska ha sin abaya, sin jilbab som täcker hennes aura. Och sen så sa profeten alaihissalam i beskrivningen av dessa kvinnor att de också är mumilat ma'ilat. Det betyder att någonting som yani avviker och de får andra att avvika. Det sägs att det kan tolkas som att de går på ett utmanande sätt. En annan tolkning är att de avviker från lydnaden till Allah. De är trotsiga och syndande kvinnor som avviker från lydnad till Allah och kyskhet. Och de kallar också andra till att göra samma sak. Ja, de lyder inte Allah och kallar andra till att göra samma sak. Och sen så beskrev profeten alaihissalam dessa kvinnor med att de har som en lutande kamelpuckel på huvudet. Och det här är som Nawawi nämner att de typ under sin hijab sätter som en turban eller massa tyg för att det ska se ut som att de har någonting stort. Och det här är också någonting man kan se idag. Att i vissa muslimska länder så gör kvinnan sitt hår jättestort eller lägger saker under så att hijaben ska stå upp sådär. Har ni sett det? Subhanallah. Exakt det som profeten alltså varnade för gör folk. Varför? Hur kan man vara så trotsig? Eller hur kan man vara så jahil? Att man går exakt emot denna hadith. Och sen så säger profeten alaihissalam att dessa kvinnor var och dessa folk som torterar kommer inte att gå in i Jannah. Och de kommer inte känna doften av Jannah. Trots att dess avstånd, doften kan kännas på ett avstånd av 40 år. Så mycket, mycket allvarligt. Men det betyder inte att kvinnan som inte klär sig korrekt, att hon är kafira och kommer aldrig gå till Jannah och så vidare. Men det är ett starkt hot. Att hon kanske går till elden och sen går till paradiset efter en lång tid och så vidare. Allah har det. Eller vissa lärare säger att det är hon som gör istihlal, som säger att det är halal att klä sig på det här sättet. Hon är kafira och hon kommer att brinna i helvetet för alltid. Subhanallah. Så det här är också en väldigt, väldigt farlig sak som leder människan till elden. Vurm och tabarruj. Förtryck och att man gärna inte täcker sin aura, att man inte klär sig korrekt.
Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulullah. Jag pratade tidigare om innovationer, hur farligt det är och hur det leder till elden. En av de farliga innovationerna som jag kommer specifikt tala om här, det är extremism. Det är extrem och går till överdrift i religionen. Och i synnerhet när det kommer till att göra takfir på andra muslimer och förklara dem att vara icke-muslimer. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har många gånger pratat om extremism och hur farligt det är att gå till överdrift i religionen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt iyyakum al-ghulul fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulul. Akta er för överdrift. Akta er för extremism. För de som var tidigare än er, de tidigare nationerna gick just under på grund av extremism. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har generellt berättat om att splittring kommer dyka upp bland muslimer. Men det är en specifik grupp som profeten sallallahu alaihi wa sallam har pratat om mer än andra. Och vi ska säga att det är den enda gruppen som profeten sallallahu alaihi wa sallam specifikt har pratat om i autentiska hadither. Och det är gruppen khawarij. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har till och med sagt att de är kilabun nar. Att de är helvetets hundar. Någonting som är väldigt förnedrande. Ett tiotal hadither har profeten sallallahu alaihi wa sallam pratat om att de kommer dyka upp. Och att de kommer sprida mycket problem bland muslimerna. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att de kommer dyka upp under sahabas tid. Och de kommer fortsätta att dyka upp gång på gång på gång på gång. Och det här var någonting som hände. Det var de som dödade Uthman radiyallahu anhu, profetens sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Och det var de som dödade Ali radiyallahu anhu. Och Ali radiyallahu anhu krigade mot dem innan det. De här khawarij kommer att fortsätta att dyka upp. Det var inte bara på sahabas tid. När profetens sallallahu alaihi wasallam har sagt att de kommer att fortsätta att dyka upp. Och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Fram tills att de kommer att kriga tillsammans med Dajjal. Alltså fram till domedagen. Eller strax innan domedagen kommer de att dyka upp. Och de finns idag. De extrema grupperna som förklarar andra muslimer att vara kuffar. Jag tekfir på dem. Och de gör det tillåtet att man ska döda andra muslimer. Eller andra oskyldiga människor. Och de gör revolutioner och uppror i muslimska länder och sprider kaos. De här terroristgrupperna som finns som Al-Qaida eller Daesh eller andra grupper. De här grejerna att göra takfir. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att göra takfir på muslimer som har dödat honom. Det här är någonting som leder till elden. Att döda oskyldiga människor är en av de största anledningar som leder en person till elden. Att göra sådana här uppror och kaos i muslimska länder är en av vägarna till elden. Men de tror att det här är en del av deras religion. Och att de kommer närmare Allah Azza wa Jalla med det här. Fast det är en väg som leder rakt mot elden. Och det leder rakt mot elden utav två stycken huvudanledningar. Kan man särskilt se i våran tid. Dels för att handlingarna i sig leder till elden. Och dels för att det hindrar andra muslimer att komma till, eller andra människor att komma till paradiset. Och leder dem till elden. Ey Allah, det ser vi idag. Vad är en av de största anledningarna som skrämmer bort människor från islam idag? Är det inte det de ser? Olika terroristdåd som sker. När man pratar med folk. När de ser en person som är praktiserande, att han är muslim. Så är det direkt, ah, det är som de där extremisterna som gör si och si och så. Det har skrämt bort folk från islam som inte är muslimer. Det har skrämt bort föräldrar när deras barn börjar praktisera och gå till moskén. Och tänker, nej, vad ska du göra för dig? Vem ska du ansluta dig till? Vem går du till? Så här var det inte tidigare. Föräldrar var inte rädda att deras barn skulle praktisera. Tvärtom, många blev glada. Nu blir de rädda istället. Så föräldrar kan hindra deras barn att praktisera i rädsla. Det är fel att hindra dem. Men det finns en rädsla. Så återigen så leder det till elden. Och det skrämmer många personer som kan ha en muslimsk bakgrund. De känner inte till så mycket om sin religion. Men de tror att det här är från islam. Så blir de rädda och tänker att ta avstånd från islam. Och det här är tyvärr någonting som har skett i bland vissa muslimer. Så den här vägen, den här extrema vägen, är någonting som i sig leder till elden. Och det leder andra människor till elden. Som Allah azza wa jalla skydda oss från de här villfarna ideologierna. Allahumma amin.
Och vi går till nästa punkt som leder till elden. Och det är al-kibr wal-ujub. Det är som synonymer på arabiska. Al-kibr wal-ujub. Kibr börjar översättas till högmod. Och al-ujub kanske lite att man tror sig vara för mer och bättre än andra. Att man förundras över sig själv. Och islam är en religion som uppmanar till att tawadu, till ödmjukhet, som är totala motsatsen till kibr, till högmod. Högmod är en satanistisk karaktär. Eyvallah. Och det var den synden som shaitan föll in i. El-kibir och el-ujub. När Allah bad honom göra sujud till Adam. Vad var hans ursäkt? Ana khayrun min. Khalaqtani min nar och khalaqtahu min tin. Jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och honom av lera. Så det var högmod och el-ujub som fick shaitan att neka att göra sujud till Adam. Eller att neka att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Trots Allah azza wa jalla beordring. Så det är en väldigt, väldigt ful egenskap. Och de lärde nämner att det finns olika former av högmod. Och saker som leder folk till högmod. En person kan till exempel vara högmodig när det kommer till status. Jag har en högre status och det jag är bättre än dig. Eller när det kommer till nasab, till släktträd. Jag är bättre än dig, jag har ett högre släktträd än dig. Eller när det kommer till pengar. Rika människor ser sig bättre än fattiga människor. När det kommer till styrka, nämner också Elena. Idag ser vi folk som tränar och gymmar och så ser de ner på folk som de ser som svaga. Till och med Elena nämner, vissa människor har kibber i brott. Han gör brott, haram. Han säger, ja, jag drack mer alkohol än dig. Jag har haft mer tjejer än dig och så vidare. Subhanallah. Högmod är någonting som leder till elden. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat An-Nahl: "Fadkhulu abwab jahannam khalidina fiha falabitsa mathwa al-mutakabbirin." Så träd in genom helvetets portar, för evigt ska ni vara där i. Vilket ont hem för de högmodiga. Så Allah beskriver i denna aya att folket av elden är folket av högmod. För wallahi, de var högmodiga mot Allah. De var högmodiga mot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vägrade acceptera islam. Vägrade att acceptera Koranens budskap. Vägrade att tro på profeten Muhammad alaihi wasallam. Och det här är den värsta formen av högmod. Så högmod leder till elden. Det berättas också från Haritha ibn Wahb som sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar." Ska jag inte berätta för er vilka eldens människor är? Och då så sa han: "Kullu 'utullin jawwadun mustakbir." Eldens folk är varje person som är rutull. Rutull betyder el-gharib el-jaf, det som är hård och sträng. Jawwad, en person, de ser el-dakhm el-mukhtal, den som är stor och går högmodigt. Eller den som är snål, som bara tar men inte vill ge. Mustakbirin, och den som är högmodig. Så återigen så finner vi att högmod är en utmärkande egenskap av folket av elden. Vad är då definitionen av högmod? Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Man kana fi qalbihi mithqal hubbatin min khardalin min kibr kabbahu Allah ala wajhihi fi an-nar." Profeten alaihissalam säger att den som har så lite som vikten av ett senapskorn av högmod i sitt hjärta, kommer Allah att kasta i elden. Kommer Allah att kasta i elden. Och en annan hadith, att den som har så lite som en darra, en myras vikt av högmod i sitt hjärta, kommer inte gå in i Jannah. Dessa två hadither, ena säger att han kommer inte gå in i Jannah, och den andra säger att Allah kommer kasta honom i elden. Den som har hur mycket högmod i hjärtat, en darra, eller khardal. Vet man vad khardal är för någonting? Senapskorn. Har ni sett ett senapskorn någon gång? Det är som en prick. Du gör en prick med en penna. Så lite till. Har man så lite kibber i hjärtat, så går man inte in i paradiset. Utan Allah kommer kasta personen i elden. Subhanallah. Då så sa en man från sahaba: "Ja Rasulullah, men en person tycker om att ha fina kläder och fina skor. Är det här högmod? Att ha fina kläder och fina skor." Och då så sa profeten alaihissalam: "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Al-kibr batar al-haq wa ghamtu an-nas. Högmod är att neka sanningen och att se ner på folk. Det här är högmod. Det är inte högmod att ha på sig fina kläder, att ha på sig dyra skor, att ha en fin bil. Det är inte kibr. Om man inte har den avsikten, då blir det kibr. Men att tycka om vackra saker är inte kibr i sig själv. Allah är vacker och alla tycker om det som är vackert. Så muslimer ska försöka att vara vacker. Utan vad är högmod för någonting? Det är att neka sanningen och att se ner på folk. Två saker. Någon kommer till dig med sanningen. Qala Allah, qala Rasul, alayhi wa sallam. Och du säger, la, nej. Det här vill jag inte acceptera. Så här gör vi inte i mitt hemland. Så här har inte min pappa lärt mig. Det är kibr, det är högmod. Att inte acceptera sanningen. Utan vi som muslimer har lärt oss att acceptera sanningen i vart den kommer ifrån. Till och med en kafir kommer till dig och säger, men det här är fel. Och han har rätt. Han har sagt, tack. Tack så mycket. Eller hur? Men det spelar ingen roll. Om ett barn kommer till dig, det är ammo. Hala haram. Det är fel. Haram, vad gör du? Om du har rätt, det är sagt Allah khaira. Eller hur? Vad finns det för orsak att inte acceptera sanningen? Och den andra egenskapen av högmod är att se ner på folk. Att tro sig själv för mer och bättre än andra människor. Det är också en form av högmod. Som vi sa, att man ser sig själv av högre rang, rikare, starkare, bättre familj och så vidare. Det här är fel. Och det här är från jahiliya, att se ner på andra människor. Utan vem är den mest ärofulla människan hos Allah subhanahu wa ta'ala? Vem är det? Inna akramakum indallah atqakum. Den som har mest taqwa är den bästa människan. Det har inte att göra med hudfärg, det har inte att göra med ekonomi, utan det har att göra med taqwa. Och det är någonting vi inte kan se vad människan har för taqwa i hjärtat, så att det är helt fel att gå sig ner på andra människor. Now, du kan ta nästa punkt.
Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vi pratade tidigare om otro, innovationer och extremism. Efter det så försöker shaytan satsa på att få folk att hamna i synder. En sak som är så äckligt med synder är att synder leder till en annan synd. Allah azza wa jalla har sagt, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. När de började gå vilse, så lät Allah azza wa jalla deras hjärtan gå mer vilse. Så synder är en dålig spiral. Och goda handlingar är en god spiral. Synder leder till en annan synd, så leder till en annan synd och så vidare. Men det finns vissa synder som är grunden till väldigt många andra synder. Synder leder generellt till varandra, men vissa synder är som basen för att man ska hamna i väldigt massa andra synder, väldigt många andra synder. Och bland dem är alkohol. Alkohol är en sån synd som man dricker alkohol, så hamnar man i 10 andra synder därefter. Ni känner säkert till det. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en autentisk hadith, اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. فإنها مفتاح كل شر. Akta er för alkohol, för det är nyckeln till all form av ondska. Och det här är någonting man verkligen kan se. Man ser det bland muslimer, man kan se det också här i Sverige. Till exempel folk som annars kan bete sig respektabelt, som man kan träffa på jobbet och liknande. När det är dags för första maj, inte det här valborgsmässoafton, midsommarafton, de tappar all kontroll. De börjar slåss, de börjar bråka, det sker våldtäkter, det sker rån, det sker fullt med olika saker. Och bland de saker som man skulle kunna lägga in tillsammans med alkohol i vår tid är droger. Droger är på samma sätt som alkohol och kan till och med vara värre ibland än alkohol, hur det leder till synden. Hur det leder till förtryck mot andra. Att man slår ner oskyldiga människor. Att man till och med kan döda andra människor som det ibland sker. Många utav de personer som dödar någon annan i alkohol är berusade eller har tagit någon form av droger. Och många utav de personer som hamnar i zina första gången är baserat på knark eller på alkohol. Många personer här, de är inte raggar på tjejer eller skaffar flickvän förrän de är alkoholpåverkade. Så det var det som ledde dem till steg nummer två. Och därför är det så viktigt att man försöker ta bort den här grundondskan. Och man märker generellt personer, om de är ungdomar som har hållit sig borta från alkohol helt och droger helt, så är det mycket lättare att börja praktisera. Man är mycket närmare att kunna komma igång och börja praktisera om man har dragit bort de här huvudorsakerna. Men om man har som en vana att varje fredag och varje lördag så ska man festa och man ska dricka och man ska ta knark och liknande, så blir det väldigt svårt att komma ut ur det här livet. För det är det som drar in i det här. Och en väldigt farlig sak med alkohol och droger är att det eskalerar. Först dricker man lite, sen lite mer, sen testar man någonting nytt och någonting starkare. Och först är det hash och sen blir det kokain och ecstasy och så vidare. Saker och ting eskalerar. Därför är det väldigt viktigt att man drar bort roten till problemet från grunden. Och man testar inte på det överhuvudtaget. Och man också försöker, om man inte testar på alkohol eller droger, och inshallah för alla de flesta som är här i moskén håller sig helt borta från det, att man försöker sprida information om det till andra och uppfostra sina barn på det, att förstå verkligen hur farligt det är och vad det leder till för ondska. Så en utav grundproblemen eller grundanledningen till att folk hamnar i helvetet är den här onda saken, och det är alkohol. Och det är som profeten Sassanem sa när han blev frågad om man kan använda sig av alkohol som medicinering, så sa han inna här lejsa bidawa, inna här da. Det är ingen medicinering, det är en sjukdom. Det är en sjukdom som Allah alltså vill skydda oss och alla våra barn och alla andra som är runt omkring oss från den här sjukdomen. Allahumma amin.
Spanare vill påminna om en hadith i Sahih Narimut Adhim som Sheikh Al-Bani nämner att den är sahih, just om det här med alkohol, att det är mycket till ondska. Profeten Ali sen berättade om en man från Bani Israel som var religiös. Han togs till en orättvis kung som sa till honom: du får välja mellan de här sakerna. Du ska döda en människa, du ska göra zina, du ska äta gris eller dricka alkohol. Så mannen, vad valde han? Han tänkte: jag ska dricka alkohol. Jag väljer att dricka alkohol. När han hade druckit alkohol så åt han gris, gjorde zina och dödade mannen. Han hade som avsikt att bara dricka alkohol och klara sig. Men när han drack, han gjorde de andra som kungen ville tvinga honom att göra också. Så det är verkligen grunden till ondska. Subhanallah. Den sista punkten jag kommer att ta upp idag, som också är en farlig sak som leder till elden, det är zina, otukt, vilket också är någonting tyvärr väldigt vanligt i dessa tider. Ett bevis på att zina leder till elden är versen i slutet på surat al-Furqan, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Att Allahs fromma tjänare, ibadur rahman, det är de som inte åkallar någonting vid Allahs sida. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Och de dödar inte en oskyldig själ vars liv Allah inte tillåtit att det ska tas. وَلَا يَزْنُونَ. Och de gör inte zina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Men den som gör dessa synder, يَلْقَ أَثَامًا, kommer att kastas i elden. Och han nämner Ibn Kathir att Athama är en wadi, en dal i helvetet. Och det här nämns från flera av salaf. att det är en dal i helvetet. Genom den som gör kyrk, den som begår mord och den som begår zina kommer att kastas i helvetet. يضاعف له العذاب يوم القيامة ونعم ويخلد فيه مهانا. Hans straff kommer att mångdubblas på domedagen och han kommer att straffas där i förnedran. Förutom den som gör tawba och tror på Allah och gör goda gärningar. Det är de som Allah kommer att ändra tillståndet för. Han kommer att byta ut deras dåliga gärningar mot goda. Så här finner vi att zina är en av de saker som leder till elden, till jahannam. Och subhanallah, innan folk ens har gått in i elden så finns det något som kallas för al-barzakh, där själarna ska vänta på domedagen. Ni känner till det, eller hur? Vi har där i dunya, där vi lever nu. När man dör så väntar själen på domedagen i ett tillstånd eller plats som kallas för barzakh. Och sen kommer nästa liv eller akhira. Profeten Muhammad al-Islam fick se straff i barzakh. Folk som väntar på domedagen. Och ett av de straffen han fick se var att han kom till ett ställe som liknar en ugn. Har ni sett sådana ugnar som folk har och gör bröd i, som är så här liksom, de stoppar bröden. Att den är liksom, vad kan man säga, krukformad. Och där så sa han att han såg nakna män och kvinnor som skrek. Och det flammade upp och kropparna flög upp och de åkte ner hela tiden. Och när han sen fick höra änglarna vilka de var så sa de att det var de män och kvinnor som gjorde zina. Subhanallah. De straffas så här i väntan på domedagen. Sen vad som hände på domedagen, Allah. Och sen kanske till elden. Så det är mycket, mycket allvarligt. Och därför ska man inte ta lätt på den här smutsiga synden. Utan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala har tillåtit för oss att man gifter sig. Man har drifter, man har lustar. Men det finns alhamdulillah bedil. Att det är tillåtet i islam att gifta sig. Det är uppmuntrat att gifta sig i islam. Så att man faller inte in i den här synden. Men ett problem kanske är att, men vadå, Allah har flickvän. Ska jag inte ha flickvän? Alla tjejer säger att de har pojkvän och så vidare nästan. Är du, vadå, 18 år, du är oskuld och så vidare. Folk ser det som katastrof i det här landet. Subhanallah, det är fel. 15-åriga tjejer, alltså man vill inte ens prata om de här sakerna. Ni vet själva vilken kaos det är i det här landet. Och det är farligt. Profeten Muhammad al-Islam, han sa: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Om riba och zina blir vanligt hos ett folk så har de gjort sig förtjänta eller Allahs straff kommer att drabba dem. Om zina och riba blir vanligt bland ett folk så kommer Allahs straff att drabba dem. Så Allah måste ha. Det här ska man verkligen akta sig för, denna synd. No.
Ja just det, det glömde jag bort.
Bismillah, och salatu och salam och rasulullah. Vi har nu pratat om olika saker som man kan hamna i med sin kropp eller som man gör. En av de sakerna som leder till elden också är saker och ting som man säger. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt en väldigt vacker hadith till Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an. Han har tagit upp olika punkter som man ska göra som leder till paradiset. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: akta dig för det här. Han höll fast vid tungan och sa: håll fast vid det här. Akta dig för vad du säger. Och sa Mu'ad: subhanallah, hålls man till ansvarig för det man säger? Då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: فهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. Blir folk slängda i helvetet på deras ansikte eller näsor förutom baserat på det deras tungor säger. Så man ska akta sin tunga för saker och ting man säger, för det kan leda en person att komma till helvetet. Bland de värsta sakerna man kan säga med sin tunga som är fel är att man ljuger. Och lögner är en sån sak som också leder hela tiden till andra synder. En lögn leder till en annan. Man måste backa upp den första lögnen med en annan lögn. Och man måste backa upp sin lögn med en lögnaktig handling. Och så vidare. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Iyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazal ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Akta er för att ljuga. För lögner leder till syndaktiga handlingar. Syndaktiga handlingar leder till elden. Och en person fortsätter att ljuga och närma sig lögner tills dess att han skrivs hos Allah Azza wa Jal som en lögnare. En farlig sak med lögner. Lögner är en stor synd. Men en farlig sak med lögner är att om man ljuger och ljuger och ljuger så leder det till form av mytomani. Alltså det blir som en sjukdom nästan. Man bara ljuger och håller på hela tiden. Och det här kan straffa sig med att man hamnar i hyckleri. För det är ett av tecknena för en hycklare att man ljuger. Profeten Salman har sagt, de har olika tecken. Att de pratar på ett fult och äckligt sätt. Hycklare. Och att de ljuger. Att de inte håller vad de lovar och så vidare. Men man kan också bli straffad med hyckleri i sitt hjärta på grund av att man ljuger. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Tawba: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala straffade dem med att få hyckleri i deras hjärta för att de svek det och lovade Allah subhanahu wa ta'ala och för att de brukade ljuga. Så de lärde han nämnt att lögner, en av straffen för lögner är att man kan bli en hycklare. Det kan leda till hyckleri. För en lögn leder till en annan. Och flera lögner leder till att man blir en hycklande person. Och vad har Allah Azza wa Jalla sagt om hycklarna? Innal munafiqina fid darki al-asfali min an-nar. Sannoliken så är hycklarna i den värsta positionen eller lägsta positionen utav helvetet. Så man ska vara försiktig med att ljuga. För som sagt, den ena lögnen gör det lätt att man hamnar i den andra, till att det blir en vana, till att det kan leda en person till hyckleri. Därför behöver vi vänja våra tungor med att vi ska ständigt vara ärliga och aldrig någonsin börja ljuga. Och vi ska också uppfostra våra barn med det. Så fort man ser att ens barn hamnar i lögner, så ska man direkt säga till dem. Så att inte det här blir någonting lätt för dem. Man ska se till att det är någonting allvarligt att ljuga. Må Allah Azza wa Jalla skydda oss alla från det. Allahumma.
Ja, vi hade en punkt till. Jag sa sista, men vi hade en punkt till. Och det är på samma spår som det som Abdullah var inne på. Just tungans onda konsekvenser. Och det är baktal och skvaller. Eller riba wa namima. Och buhet. Falska anklagelser. Det här är saker som också leder till elden. Och profeten Muhammad a.s. har nämnt i en sahih hadith att en tjänare kan säga ett ord, och han menar här en mening, som han inte förstår allvaret av. Och i vissa hadithen min sakhatilla, som drar på sig Allahs vrede. Och det kommer att få honom att kastas i helvetet i 70 år. Men jag vill säga att en person talar med ord utan att förstå hur goda de är. Och det får Allah att skriva hans välbehag över den här personen till domedagen. Så subhanallah, ibland så tar man väldigt lätt på tungan. Man skojar, man säger någonting, men det är så grovt, så allvarligt det man säger. Och det kan få dig att ramla, att Allah, a'udhu billah, kommer att kasta personen 70 år i helvetet. Ett enda ord som han säger. Så mycket, mycket allvarligt att missbruka sin tunga. Det har nämnts till exempel i Abi Dawud, en sahih hadith, Abdullah bin Umar berättade att Rasulullah alayhi wa sallam sa من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. Alltså säger Rasulullah a.s.w. att den som säger någonting om en troende person, ja, det som inte är sant, kommer Allah att låta vara i radrat al-khabal, och det är typ längst ner i helvetet bland blodvaret, ja, de vätskor som kommer ut från helvetets eldens sår, deras enligt folkets sår i helvetets elden. Han kommer att vara där i tills han ångrar sig för det han har sagt. Subhanallah. Men qala fi mu'minin singular. Den som säger någonting om en muslim som inte är sant. Det här tror jag är väldigt vanligt och utspritt, att folk ljuger om andra människor, anklagar andra människor falskt utan belägg. Det är grovt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han leder till den här straffen, den personen kommer att vara i helvetets blodbaret, i helvetet. Allah musta'an. Det har också berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att en man kom till profeten och han sa: ja Rasulullah, det finns en kvinna som har ett rykte av sig att hon gör mycket salat och betalar mycket sadaqa och hon fastar jättemycket. Men hon stör eller hon skadar hennes grannar med sin tunga. Ja? Ghayra annaha tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Yani förutom att hon har den här dåliga saken att hon skadar sina grannar med sin tunga. Då så sa profeten al-islam: hiya finnar. Hon är i elden. Vad hade hon för egenskaper? Hon prisades av folk för att hon gjorde mycket salat, alltså sunna salat. Mycket sadaka och mycket fasta. Vad är hon nästa liv? I elden. Varför? För att hon baktalade och smutskastade sin granne. Och så nämnde man en annan kvinna till profeten alaihissalam. Hon fastade inte mycket. Hon gav inte mycket sadaka. Hon gjorde inte mycket frivillig bön. Hon brukade ge sadaka med lite ost ibland, om hon hade möjligheten. Men hon skadade inte sina grannar med sin tunga. Och då så sa Rasulullah a.s. hiya fil jannah. Hon är i elden.
Paradiset.
Afwan, staffan. Hon är i paradiset. Qala hiya fil jannah. Hon är i paradiset. Subhanallah. Så kolla här skillnaden. Hur en person med mycket goda gärningar förstörde allt hon byggt upp med tungan. Hur en person med mindre goda gärningar fick gå till paradiset för att hon vaktade sin tunga. Och därför så sa just profeten alaihissalam i jättemånga hadither att den som kan garantera eller den som kan skydda det som finns mellan käkarna och benen kan jag garantera paradiset. Ni missbrukar inte tungan och missbrukar inte könsorganet i haram. Då är ni garanterade paradiset. För det är en av de största anledningen aktar man utskillen när är just tungan, som han nämns i hadith, att en av de största sakerna som får en person att gå in i elden är just tungan. Så väldigt, väldigt farligt att tala, baktala folk, smutskasta folk, sprida skvaller om folk. Mycket, mycket farligt det är. Man ska vara försiktig. Man kan ju minu billahi wal yawm al-akhir falyakul khayran aw liyasmut. Tror du på Allah domedagen? Vad ska du göra? Tala gott eller? Var tyst. Yes. Haram finns inte med. Göra några av folk, baktala folk finns inte med. Det är allvarligt, Eichon. För det finns en dag i nästa liv där man kommer att få betala tillbaka det man har gjort fel i detta liv. Om du inte har bett personen om förlåtelse i nästa liv, man har slagit folk, tagit saker från folk, smutskastat folk med tungan. Man kommer med mycket hasanat som profeten berättade om hadith i Muflis. Så kommer han på domedagen att få börja betala sina hasanat till de här människorna han har förtryckt. Med sin tal och sina handlingar. Om hans hasanat tar slut innan han har gjort upp med människorna, så kommer de att få kasta sina synder på honom. Tills han kastas i elden. Han kommer med berg och hasanat på domedagen. Och det slutar med att han har synder och kastas i Jahannam. Så man ska akta sig för att vara denna människa som förtrycker andra människor, som samlar på sig synder som han ska stå till svars för på domedagen och endast använda tungan till gott. Nå.
Bismillah och salatu wassalam ala rasulillah. Vi har idag lyssnat på 10 saker som leder en människa till helvetet. Prata om otro, prata om rea, innovationer, förtryck, extremism, högmod, alkohol, zina, lögner och baktal och andra dåliga saker man kan göra med tungan. De här sakerna och många andra saker som vi nämnde leder människan till helvetet. Den platsen som vi aldrig någonsin vill hamna i. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har nämnt att den personen som har det bäst i detta liv har varit med om alla de bästa sakerna man kan vara med. Kommer bara doppas i helvetet och frågas, har du känt av någonting bra i ditt liv? Så kommer han säga nej. Bara man doppas så snabbt, allt det goda man har varit med om kommer man glömma bort efter det. Vi vill inte ens vara där i en enda sekund i helvetet. Så det är väldigt viktigt att vi verkligen kämpar med att först och främst lära oss vad som väntar människor i helvetet. Och de vägar som leder till helvetet. Och hur vi ska skydda oss från att hamna i det. Så kunskap är en av de grundläggande sakerna för att skydda sig från helvetet. Och att handla i enlighet med den kunskapen man lär sig. Att det inte bara ska bli som information som man lär sig som man senare glömmer bort och inte praktiserar. Och vi får inte glömma, mina bröder och mina systrar, att göra mycket dua. Som Allah Azza wa Jal säger om de troende i slutet av surat Ali Imran. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan faqina 'adhaban nar. Allahu azza subhanaka faqina 'adhaban nar. Allahu azza beskriver de troende med att säga, de som åminns Allah subhanahu wa ta'ala när de står upp och när de sitter ner och när de är på deras sidor, och de reflekterar över skapelsen i himlen och jorden. De säger, vår Herre, du har inte skapat detta i onödan. Subhanak, högt upp är du. Skydda oss från elden. Det här är en av de goda egenskaperna som de troende beskrivs med, att de gör mycket dua. Så mina bröder och systrar, dua, dua. Gör mycket dua. Lyft upp händerna till Allah subhanahu wa ta'ala med ödmjukan. Gör dua i sujud, i tashahud, när ni än får chansen, att Allah Azza wa Jalla ska skydda oss från helvetet och skydda oss från vägarna som leder till helvetet. Må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss alla från att hamna där och de vägarna. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.